Vi ska vara särskilt varmt välkomna hit till TCO-parken denna onsdag morgon. Det är fantastiskt att se att ni har tagit er hit. Hoppas att ni tar tag i en filt och virar in er lite grann. Vi ska hålla på här i en timme och en kvart med Almedalsveckan mått mätt ganska lång tid. Men när det gäller den här frågan försvinnande kort. Jag heter Lisa Pelling, jag är utredningschef på tankesmedjan Arena Idé och vi är väldigt stolta över att arrangera det här seminariet tillsammans med TCO som också är våra värdar idag. Varmt tack till det alla vänner i TCO och tillsammans med Akademikerförbundet SACO. Vi är jätteglada över att göra det tillsammans men också väldigt glada över att det är just det här temat som vi får samarbeta kring, för det tema som vi upplever är helt centralt i samhällsdebatten och i samhället. När vi ses idag på morgonen så är det ungefär 140 000 personer som finns inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Och det här anger en slags omfattning på den integrationsutmaning som Sverige står inför. Under hösten 2015 så skedde en stor förändring i den svenska asyl och därmed också invandringspolitiken. Från den 24 november 2015 så är grundregeln inte längre som den har varit i Sverige sedan 1980-talet. Att människor som får skydd i Sverige får permanenta uppehållstillstånd och en möjlighet att andas ut och planera sin tillvaro och sitt liv i Sverige på lite längre sikt. Istället blir regeln efter den 24 november 2015 att de som får skydd som flyktingar enligt FNs flyktingkonvention får ett treårigt tillfälligt tillstånd. De som får skydd enligt FNs flyktingkonvention utgör en minoritet av de som får skydd i Sverige som det ser ut just nu. Över hälften av de som får skydd som det heter som alternativt skyddsbehövande, alltså enligt EU:s regelverk för att ge skydd. De kommer att få tillstånd som i ett första omgång gäller enbart i 13 månader. Därefter kan det här tillståndet förlängas i ytterligare 2 år, men det ska ske en ny ansökan. Det här ställer ju alla oss som tänker kring och jobbar med integration av nyanlända inför en helt ny utmaning. Hur ska integrationsinsatserna utformas när människor har tillfälliga tillstånd? Hur påverkar det möjligheten särskilt för dem som kan behöva lite längre tid för etableringen men som kan bli etablerade på en högre kvalifikationsnivå, som redan kanske har en högre utbildning i bagaget, som har yrkeskompetens, yrkesskicklighet, erfarenhet, men som kan behöva validera, som kan behöva kanske komplettera sin utbildning i Sverige. Hur ska vi se till att alla de som utgör en enorm potential när man kommer till Sverige kan få rätt jobb och inte enbart ett jobb? Det är den stora frågan som vi ska prata om på seminariet idag. Arena Idé är under hela Almedalsveckan från söndag till söndag. Vi organiserar 5 egna events och är med i ett 20-tal andra. Den som är mer nyfiken på oss kan ta ett litet sånt här USB-minne med alla våra rapporter och utspel som vi gör här under Almedalsveckan. Så ta gärna ett sånt innan ni går härifrån. Ni som vill vara aktiva i debatten under det här seminariet, gör det. Stäng gärna av mobiltelefonernas ljud, men stäng inte av dem helt och hållet. Ha dem i handen. Och så fort det sägs någonting intressant, spetsigt, viktigt här uppifrån scenen, sprid det till omvärlden, twittra ut det. Ni kan använda hashtag TCO-parken. Jag vet också att SACO är flitiga twittrare, så skicka också ut via de kanalerna. Hashtag Almedalen är såklart också väldigt användbart. Så se till att sprida det som sägs här inne. Jag vill också berätta för att vi spelar in det här samtalet, så det finns en möjlighet för er som vill lyssna igen att göra det, men också såklart att rekommendera kollegor, vänner, meddebattörer att lyssna igen och sprida det till andra. Upplägget är så här. Vi har försökt få till ett samtal som är väldigt hands-on i en första del. Som bjuder upp på scenen de verkliga experterna på de här frågorna. Som kan detaljerna, som kan det tekniska för att vi alla ska bli klokare. För att vi alla ska få mera insikter. Men sen ska vi, och då är det... kommer vi ha här som första gäst Soledad Graföy från Arbetsförmedlingen som jobbar med de här frågorna. Och därefter har vi två stycken par. En från som representerar ett enskilt fackförbund och sen har vi en representant från näringslivet. Den första omgången är Anna-Karin Wall som är integrationspolitiskt ansvarig på fackförbundet Unionen som ni vet är ett av Sveriges största fackförbund. Och Åsa Bergman som är vd på företaget Sweco. Ni ska alldeles strax få höra mer om dem. Och sen har vi ett till par och det är ett par som representerar kan man säga människor som jobbar inom offentlig verksamhet. Då har vi Ursula Berge som är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och Anders Barane som är ansvarig för de här frågorna på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Vi tror att det här kommer bli väldigt kunskapsintensivt och spännande del av seminariet. Och efter det så har vi den stora förmånen att få lyssna till både ordföranden för TCO, Eva Nordmark som redan är här och ordföranden för SACO, Göran Arius som ber om ursäkt för att han kommer komma inspringande med några minuters försening. Vi vet att ni har otroligt tajt program Eva, jag är imponerad över att du ser så lugn och glad ut när du sitter här för jag vet att ni springer verkligen från program till program. Så väldigt glada att ha er här. Och då blir det ett lite mera framåtblickande samtal. Då kommer det att handla om de stora linjerna. Hur kan man se på den här utmaningen som fackförbund? Är man optimist? Är man pessimist? Vad krävs av arbetsmarknadens parter för att den stora integrationsutmaningen ska klaras av? Nu ska inte jag ta upp mer talartid utan jag övergår till att lämna över ord och bild till dig Soledad Graföy från Arbetsförmedlingen. Varmt välkommen Soledad.
Tack så mycket. Tack så mycket för att jag får komma hit och berätta om det viktiga arbetet som Arbetsförmedlingen tillsammans med arbetsmarknadens parter har tagit ansvar för att ta vara på nyanländas kompetens. Jag ska berätta lite kort att i mars 2015 så inleddes då samtalen med arbetsmarknadsministern tillsammans med centrala partsorganisationen för att diskutera hur nyanländas kompetens skulle kunna ta tillvaras mycket snabbare. Det har varit alltså inte en effekt av den stora tillökningen av nyanlända som kom sen under våren och sommaren och tidig höst. Utan diskussionen påbörjas mycket tidigare. Parterna fick då möjligheten att återkomma till regeringen med information om vilka branscher, sektorer och parter som var intresserade att påbörja samtal om snabbspår. Men också fick regeringen information om vad behövs då för att nyanlända tidigare ska komma i arbete. Och jag kan säga att någonting som var gemensamt från alla parterna, det var tre delar kan man säga. En handlade om matchning, tidig kartläggning. Det handlar också om validering, men det handlade också om möjligheten till kompletterande utbildningar som man ansåg som viktig. Fanns det tillräckligt med kompletterande utbildningar? Behövdes det flera kompletterande utbildningar? Redan då såg vi att det saknades möjligheter från Arbetsförmedlingens sida att erbjuda utbildningar på eftergymnasial nivå, alltså på yrkeshögskolan men också på universitet och högskolan. Därav så fick vi också sen möjligheten i maj att i samarbete med lärosätena kunna nu under hösten men också som vi påbörjade det strax innan sommaren avtal med lärosäten för att erbjuda nyanlända kompletterande utbildningar i form av en arbetsmarknadsutbildning som gör det möjligt för nyanlända att bibehålla sin ersättning under den här tiden och inte ställas de krav på allmän behörighet som hade varit ett stort hinder för många nyanlända att få den kompletterande utbildningen de behövde för att snabbt komma in i arbete. Om vi tittar lite på siffrorna när det gäller nyanlända etableringen så har vi idag 56 600 personer. Migrationsverkets analys säger att mellan 40 och 100 000 asylsökande beräknas under det här året, 2016. och mellan 35 000 och 100 000 asylsökande under 2000 eller nästa år då, 2017. Arbetsförmedlingen förbereder sig nu för ett väsentligt antal nya deltagare i etableringen. Vi räknar på att ungefär 42 800 personer under det här året och 55 200 nästa år. Man kan säga att redan nu så har vi cirka 2000, mellan 2000 och 3000 personer i månaden som skrivs in på Arbetsförmedlingen varje månad. Och vi beräknar under 2017 att cirka 80 000 inskrivna i etableringsuppdraget. Och hur vi räknar med det är att folk lämnar ju såklart etableringsuppdraget. Men under 2017 så kommer vi ungefär ha 80 000. Men vi får ändå tänka på en sak. När vi pratar om nyanlända så är det en heterogen grupp. Och vi kommer behöva olika typer av insatser för olika personer. Det betyder att vi måste se till liksom göra individuella insatser. Och där är ju snabbspåret ett sånt arbete som vi gör. Tittar vi lite på ålder och utbildningsbakgrund och framförallt så ser vi att målgruppen är väldigt ung. 7 av 10 i etableringen är under 40 år. 4 av 10 är under 30 år. Utbildningsbakgrunden varierar också. Var fjärde har en eftergymnasial utbildning på längre än 2 år. Och var tredje har en gymnasial utbildning kortare än 9 år. Tittar vi på de som har gymnasial utbildning så är det cirka 22%. Men även bland de som har en förgymnasial utbildning eller en gymnasieutbildning så kan vi se att de har yrken som inom bristyrken framförallt. Så det handlar inte bara om att se nyanlända utifrån utbildningsnivå utan vilken kompetens man har. När jag tittade på bristyrken bland de som hade gymnasial eller som inte ens hade då gymnasial utbildning så ser jag ganska många personer som har lång erfarenhet inom hantverkaryrken, exempelvis inom byggyrken. Så att det handlar där om att ta vara på kompetensen tidigare, komplettera med utbildningar och säkerställa att den kompetensen är matchningsbar här i Sverige. Som sagt, det finns väldigt många bristyrken. Personer har då erfarenhet och många av dem även utbildning inom bristyrken. Och därför är insatserna inom snabbspåren väldigt viktiga. Dels för de snabbspår som har kommit igång där parterna har kommit överens. Och det får vi inte glömma. Det är parterna som äger snabbspåret. Det är deras insatser som har varit väldigt viktiga. Vi som myndigheter kommer att stödja parterna i de överenskommelser som man har gjort då. Och för de snabbspår där det påbörjats samtal blir det också väldigt viktigt att få till stånd de här snabbspåren så att man kan veta exakt hur man ska jobba och hur då arbetsmarknadsparter tillsammans med myndigheterna ska arbeta. Det finns idag snabbspår inom 15 olika branscher och omfattar cirka 20-tal yrken. Det har varit väldigt mycket diskussion om ordet snabbspår och det handlar ju så självklart inte om att nyutbilda apotekare eller samhällsvetare eller lärare utan det handlar om att ta tillvara på de personerna som exempelvis har en eftergymnasial utbildning som är samhällsvetare, ekonomer, jurister, som är lärare, läkare, apotekare. Men det finns ju väldigt många yrken och de är spridda. Det vi ser är att vi har väldigt många personer inom de här yrkena. Om vi tittar bara på yrket lärare så har det ökat från när vi började diskussionen om snabbspår på cirka 750 000 lärare till idag över 2000 nyanlända lärare som har kommit till Sverige. Så att det här förändras väldigt snabbt och det är därför det är väldigt viktigt att de här snabbspåren då finns på plats. Det betyder också att Arbetsförmedlingen inleder då samarbete med att anskaffa kompletteringsutbildningar på universitet och högskolor där vi hoppas att både nu under hösten att få upp ganska många volymerna men framförallt under 2017 att vi får fler än de 12 lärosätena som idag är inblandade i samarbetet. Vi kan säga lite grann om resultaten hittills. Vi började mäta snabbspårsaktiviteter i januari i år. Och just nu så har vi haft då cirka 2000 nya personer i snabbspårsaktiviteter. Och det kan både vara yrkessvenska inriktat på de här bristyrken. Yrkessvenskan kan vara på på heltid som Arbetsförmedlingen upphandlar, men det kan också erbjudas via lärosätena. Det kan vara kompletterande utbildningar på gymnasial nivå eller efter gymnasial nivå. Och det kan också vara valideringar inom branschmodeller eller övrig validering. Det som är ganska intressant med snabbspår är att flera snabbspår innehåller då systemförändrande inslag. Till exempel så erbjuds vissa utbildningar på universitet och högskola på arabiska, den obligatoriska del, vilket gör det möjligt för personerna att tidigt komma in redan när de skrivs in på Arbetsförmedlingen och komma in på lärosätet. Istället för som det var tidigare att man först skulle uppnå då gymnasiesvenska och sen påbörjade den här utbildningen. Även flera utbildningar som ger högskolepoäng är ute på arbetsplatser. Jag skulle säga att snabbspåren har fått en bra start. Antalet nya ökar stadigt, cirka 400-500 personer varje månad. Och de här aktiviteterna som jag nämnde tidigare är mycket relevanta för att komma i arbete på den svenska arbetsmarknaden. När vi tittar på de arbetsplatsförlagda aktiviteter så är det cirka 30% av de deltagarna i snabbspåret finns inom på yrkeskompetensbedömningsplatser, alltså praktiker på arbetsgivare. Då visar det också att arbetsmarknadsparter har tagit ett stort ansvar, dels att erbjuda de här platserna men också att säkerställa handledning på arbetsplatsen. Jag skulle nog säga att de framgångsfaktorerna när det gäller snabbspåren har varit framförallt ett stort engagemang och en vilja från parterna att hitta lösningar i samarbete med andra myndigheter, bland annat då Arbetsförmedlingen. Det är att vi har fått möjlighet att anskaffa kompletterande utbildningar på universitet och högskola. Det är att väldigt många branschmodeller har gjorts tillgängliga även för nyanlända på det sättet att man kan få möjlighet att göra de här valideringarna med stöd av tolk eller att man har översatt hela branschmodellerna för att tidigt kunna ta vara och säkerställa den här kompetensen och synliggöra kompetensen. Tidigare var det så att väldigt många valideringsmodeller var i testningar på svenska i ett dataprogram. Alltså och det gjorde ju så att man säkerställer ju liksom aldrig kompetensen utan där man egentligen validerar det. Det var ju det svenska språket och inte kanske hantverket och erfarenheten man har på arbetsmarknaden. Men jag skulle ändå säga att det behövs flera snabbspår. Nu senast har det påbörjats dialog kring gruvnäringen och ingenjörer och geologer, vilket är väldigt positiva till. Samarbetet med IF Metall, Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna kommer även komma igång igen nu under hösten. Men vi behöver fortfarande snabbspår inom undersköterskeyrken där vi ser väldigt många nyanlända kvinnor som kommer. Och vi behöver också ett snabbspår inom byggsektorn eftersom väldigt många personer kommer med den erfarenheten. Så snabbspåren handlar väldigt mycket om att inte utesluta människor från arbetsmarknaden också utan inkludera dem. Och det gör man via att parterna bestämmer för hur de här processerna ska gå till och vad som inte fungerar idag och vad parterna tillsammans med myndigheterna kan effektivisera eller förbättra. Jag skulle diskutera lite om 100-klubben fick jag också frågan och initiativ som Arbetsförmedlingen.
Om du nämner det kort, för jag tror att vi kommer få höra mer från Sweco som ett av de företag som har gått med i 100-klubben. Men du kan nämna från Arbetsförmedlingens perspektiv.
Ja, vi har tittat lite på det initiativet då regeringen initierade tillsammans med arbetsgivarna. Och det handlade om att få företag att erbjuda de här första praktikplatserna. Möjligheten för en arbetssökande, en nyanländ, att få en erfarenhet och en referens på den svenska arbetsmarknaden. Och där har det funnits ett otroligt engagemang från väldigt många arbetsgivare. Idag har vi cirka 320 företag som har påbörjat samarbete med Arbetsförmedlingen. Och vi ser att 20 företag av dem erbjuder idag minst 100 platser per år. Det har lett till cirka 650 kvalificerade praktikplatser. Och när vi gjorde den första mätningen, och då var det inte alla som hade avslutat, jag tror att 30% av de här 650 platserna, då hade redan lått att cirka 18% hade redan fått jobb. och vilket är väldigt bra. Och det är jobb i linje med kompetens och utbildningen. Och det är oftast, kan man se det som att sen efter en praktik så kanske det behövdes kompletterande utbildningar. Men av de personer som gick de här praktikplatserna har redan 18% fått jobb.
Vad räknas som nyanländ när det gäller att få en praktikplats inom med hjälp av 100-klubben? Hur länge har man som längst varit i Sverige då ungefär?
Nej, alltså personer som får en praktik via Arbetsförmedlingen, dels personer som är nyanlända som har etableringen, som man har varit två år. Men även personer som lämnar etableringsuppdraget och går in liksom i, som vi räknar, långtidsarbetslöshet har ju också möjlighet att få en praktikplats. Men som sagt, det är ju väldigt viktigt att, och det säger ju olika forskare och allting, det är väldigt viktigt att nyanlända får en förankring tidigt på den svenska arbetsmarknaden. Det är samma sak när man tittar på ungdomar som behöver ett första sommarjobb eller ett första jobb, får en erfarenhet, referens. Det är exakt samma sak när det gäller nyanlända. En tidig anknytning till den svenska arbetsmarknaden är viktig. Och det är väl det som snabbspåren också ska jobba mot, att man inte ska behöva vänta 2-3 år förrän man kommer i kontakt med en arbetsgivare, utan man ska kunna göra det mycket tidigare redan i den här snabbspårsprocessen.
Vi ska alldeles strax få höra mer från parter från båda parterna, från både arbetsgivare och fackförbund om hur man jobbar konkret med både snabbspår och kring 100-klubben också. Kan du inte avslutningsvis säga någonting om hur du ser att Arbetsförmedlingens arbete påverkas av att människor nu när den nya lagen träder i kraft från den 20 juli kommer de första besluten att fattas, och över hälften, om beviljandegraden är ungefär likadan av de som får skydd, kommer då få ett tillstånd som gäller enbart 13 månader.
I vårt remissvar gjorde vi ju bedömningen att vi ser att det får en negativ inverkan på möjligheten att ta vara på nyanländas kompetens, absolut. Och sen att vi ser också att det motverkar Arbetsförmedlingens arbete med det här rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden, framförallt eftersom väldigt många personer kommer med bristyrken. Och även om snabbspåren kommer att effektivisera processer och göra att möjlighet för nyanlända att komma i arbete i linje med kompetens och utbildning mycket tidigare, så tar det ju inte ett år, utan det tar ju längre tid för lärare. Och det är också, hur motiverar vi nyanlända till att påbörja de här processerna även om man inte kan få jobb i linje med kompetensutbildning direkt efter 1,5 år, utan det kanske tar 2 år jämfört med tidigare där det tog 4-5 år. Vi ser också exempelvis att det kan bli så att många läkare börjar som undersköterska. Vi behöver fler läkare. Vi ser också att väldigt många lärare kanske går in på osäkra anställningar, timanställningar i skolor istället för att komplettera och få sin svenska legitimation. Och det är ju legitimerade lärare vi behöver.
Och ni väntar på instruktioner från regeringen om hur ni ska handskas med de här övergångsperioderna, inte minst. Ett tillstånd går ut 13 månader och ska förnyas. Vad händer med personen? Mm. Kommer man tillbaka till Migrationsverkets system? Får man vara kvar i etableringsprogrammet? Visst är det så att det är oklart fortfarande?
Ja, det är oklart fortfarande. Och det betyder att hur gör vi med personer som är i olika insatser? Avbryter vi då? Eller hur gör vi det? Det är en hel administrativ också problematik det. Men framförallt också hur får vi arbetsgivare att anställa personer som har tidsbegränsade uppehållstillstånd? Eller hur får vi arbetsgivare att erbjuda längre praktikplatser när man inte riktigt vet? Det är väldigt många frågor vi har fått från arbetsgivare till. Senast igår kväll hade jag väldigt många mejl från arbetsgivaren. Vad händer? Vad innebär det här för oss? Och för Arbetsförmedlingens sida så blir det ju väldigt viktigt att väldigt tidigt förklara för individen att det är de här insatserna inom snabbspåret du kan gå, och vara tydliga med den informationen och inte vänta. Du får liksom inte vänta någon tid alls. Nej. Och det ställer ju höga krav på arbetsförmedlare såklart, att redan dag ett informera, eller som vi har tänkt i snabbspår, att information om snabbspår ska redan ges under migrationstiden. Så att man så snabbt som möjligt kan komma och gå insatser. Men en annan fråga kan ju vara om man kan få gå vissa insatser redan under asyltiden. En möjlighet har getts ändå som är väldigt positiva till. Det att tidigare så kunde inte Arbetsförmedlingen stå för kostnader av översättning av examina, alltså dokumenten, utbildningsdokumenten innan man kom till Arbetsförmedlingen. Nu ges möjligheten för nyanlända att få den.
Man kan ta det steget.
Man kan ta det steget. Och varför det steget är viktigt? För att det tar ungefär, alltså det är ju sån press på översättare i landet också. Så att det tar 6-7 månader att bara få sin översättning gjord. Och sen så ska man liksom få en kompletteringsutlåtande exempelvis, eller ett utlåtande från universitet och högskola.
Ja. Tack så hemskt mycket, Soledad. Mm. Jag hör att vi kommer att komma tillbaka till det här under Almedalen nästa år när det här har börjat sätta sig lite grann. Tack så hemskt mycket. Då ber jag Anna-Karin Wall från... Tack så hemskt mycket. Och kom igen, jag ser er inte här bakom. Är det ingen som twittrar på TCO-parken? Anna-Karin Wall och Åsa Bergman som är vd på Sweco. Välkomna upp båda två. Så tar vi er här båda två. Vi har ju då, som jag sa inledningsvis, velat att ni som går och är, lyssnar på det här seminariet i efterhand eller är här ska få konkreta inblickar i hur det fungerar. Jag tänkte be dig börja, Anna-Karin, som representant för ett av de största fackförbunden i Sverige. Hur jobbar ni med de här frågorna kring integration och snabbspår särskilt?
Ja, alltså, vi är ju involverade i flera snabbspår, bland annat apotekare, tjänstemannasektorn inom byggbranschen och energibranschen och så några till. Och det är, jag tror också att det pågår samtal runt ytterligare snabbspår som vi är involverade i. Sen så kan man väl säga att jag började på Unionen för 10 månader sedan och då var det kongress. Och då sa han, jag anställdes, var det så här: du ska skriva en rapport om integration i arbetslivet, sa min chef då. Jag bara okej. Och sen kom hela den här flyktingsituationen. Så den här frågan har verkligen seglat upp, skulle jag säga, och blivit en av de viktigare frågorna vi håller på med och fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och det finns ju, ett otroligt engagemang i organisationen också, att vi ska göra någonting. För det blev lite så här nu när det kom mycket flyktingar och att vi liksom i organisationen blev så här, vi måste göra någonting. Och då började vi också prata om vad liksom vi som fackförbund kan göra. Och då har ju snabbspåren varit en del för oss att engagera oss i. Och sen så tycker jag också att vi som organisation måste ju fundera över hur det ser ut internt hos oss. Kan vi liksom också ta emot praktikanter? Och vi är en väldigt stor organisation, jag tror 500 anställda bara på förbundskontoret, så där finns det säkert också möjligheter att göra saker. Och sen så har vi också funderat över om på något sätt, alltså vi har ju massor med klubbar ute på företag, vi har över 34 000 fackligt förtroendevalda. Kan vi på något sätt använda dem för att skapa liksom nätverk och para ihop dem med nyanlända som kommer hit? Så det har väl också pågått en diskussion om hur vi ska kunna göra det. Och sen, ja, så att det är väl framförallt de tre sakerna tror jag som pågår just nu.
Jag tycker när man hör snabbspår beskrivas att fackförbund och arbetsgivare inom en viss bransch, inom väldigt specifikt inom ett visst yrke, går igenom vad är det för hinder för att personer som har den här kompetensen, den här utbildningen, ska få de jobb som finns på den här delen av arbetsmarknaden. Att det verkar väldigt naturligt att man jobbar på det sättet. Men ändå har ju det inte gjorts tidigare. Ändå är det här med specifika snabbspår något väldigt nytt. Vad tror du att de kommer att ge för resultat? Kommer det att vara helt nya resultat för integrationen också när man använder det här arbetssättet?
Mm. Ja, men jag tycker det var väldigt positiva siffror som Soledad pratade om här. För det är ju lätt att det blir mycket prat om snabbspår och att man visar upp att man ändå gör någonting. Men sen så vill man ju också ha resultat med att det faktiskt händer någonting i slutändan och att folk faktiskt kommer ut på arbetsmarknaden inom de yrken som de har kompetens och utbildning med inom när de kommer hit. Men jag tänker också att det har kommit så många människor har ju lyft den här frågan, att det har blivit lite så här ett fönster av möjligheter att faktiskt göra saker på ett nytt sätt. För mig veteligen så har ju inte liksom arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer suttit ner och pratat på det här sättet hur man ska kunna påskynda liksom nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Så jag tänker att i och med att det kommer så många människor, och det är ju en otrolig utmaning att det har gjort det, men det har också öppnat upp att man kanske börjar fundera mer över de här frågorna, hur man kan arbeta, hur man kan göra det smartare, hur man kan göra det tillsammans också.
Är det fler snabbspår på gång, känner du till, inom era branscher?
Ja, men jag vågar tror att vi har ju så otroligt många olika branscher, så det är så här som rätt så nyanställd så är det lite svårt att hålla ordning på allting. Men jag tror att inom trävarubranschen, alltså lite nickar.
Det här genomskinliga träet som som Stefan Löfven pratade om igår.
Det, ja, det kanske inte blir de så här jättestora volymerna, men samtidigt så är det ju trämöbelföretag i Småland som behöver anställa personal.
Precis, så att, och det är det matchning som gäller. Vi går över till dig, Åsa Bergman, som är vd på Svek. Också varmt tack till dig för att du kom hit. Jag har sett att du har ett väldigt intensivt program här under Almedalsveckan. Ett perspektiv från en arbetsgivare, från ett företag. Ni är också en av dem som var de första som gick med i den här 100-klubben. Berätta gärna lite mer om Svek och det arbetet.
Nej.
Jag tar hand micken.
Ja. Okej, då gör jag så. Sweco är ett konsultföretag inom arkitektur, teknik och miljö. Och vi jobbar med att planera och designa det framtida samhället och den framtida staden. I Sverige jobbar det 5700 arkitekter och ingenjörer. Vi säljer bara tjänst. Och vi är 14,500 i Europa. Finns på 54 orter i Sverige. Har en 100-årig historia. Och är ett svenskt företag. Vi exporterar ungefär uppdrag till 70 länder i världen pågående just nu. Det är brist på arkitekter och ingenjörer i Sverige. Och sen är det så här att om man ska vara riktigt duktig på att designa och planera det framtida samhället, så måste man också representera det samhället man lever i. Och det innebär att det har alltid varit en självklarhet i vår verksamhet att man ska vara kvinnor och män. Det är också en självklarhet i Sweco att idag ska vi ha en mängd utrikesfödda människor i vårt bolag. Och då, om man tar utgångspunkt i det då, arkitekter och ingenjörer, brist, viktigt med mångfald ur perspektivet att ha en representation utav samhället. Också en möjliggörare för att bli bättre på den projektexport vi gör över hela världen. Så anställer vi alltså 1000 personer i Sverige varje år. Och det finns inte tillräckligt mycket arkitekter och ingenjörer. Av de 1000 personerna så är det idag ungefär 100-150 personer som är utrikesfödda. Så när vi fick frågan och det möjliggjordes att vi kunde gå med i vad vi kallar Sverige tillsammans, och vi nämner också 100-klubben, så var det en självklarhet för oss, för att vi ser att den administrativa processen och samarbetet med Arbetsförmedlingen är helt avgörande om man ska klara av den typen av process som det krävs för att, som tidigare har pratat om, att klara av att ta emot nyanlända. Att ta emot utrikesfödda som har viss kompetensbrist i svenska, det har vi alltid gjort. Vi har verksamheter, exempelvis har jag en enhet som jobbar med byggnadskonstruktion, de är 350 personer. Där har vi 26 nationaliteter och i ungefär 30% av grupperna där så pratar man inte svenska längre. Så ser det inte ut i alla enheter. Vi har ungefär 15% utrikesfödda i Sweco av de 5700. Och vi ser inte svenska i alla verksamheter som någonting som är primärt på överhuvudtaget. I vissa verksamheter är det, då erbjuder vi utbildningar. Men när det gäller just att komma åt de nyanlända och hitta kompetenserna och personerna där, så såg vi det här som en väldigt bra möjlighet att få till ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att hitta dem. För det där är problemet. Förra högkonjunkturen, när vi hade extremt mycket att göra, då åkte vi runt i taxibolaget, med risk för att någon jobbar i taxibolag nu som blir ledsen. Men då åkte vi runt i taxibolagen och letade anläggningskonstruktörer och byggkonstruktörer i Sverige och hittade väldigt många som hade den typen av yrke som idag jobbar hos oss. Där finns det inte så många kvar. Men det här såg vi som en möjlighet. Så det är en väg. Och det har gett oss, jag har 20 stycken praktikanter som har kommit in under det här första halvåret. Men det har också gett oss en synlighet som gör att vi får fler utrikesfödda att söka till Sweco. Mm. För att jag kan stå och prata i sådana här sammanhang, och jag kan prata inför en massa olika sammanhang och intervjuer och annat om det här. Men det viktigaste är att vi når ut och visar på att vi menar allvar med den här frågan. Och det handlar om konkurrenskraft. Det handlar om att kunna växa, och det handlar om sen att den här situationen med flyktingkrisen och så många nyanlända har också en situation där vi som företag och arbetsgivare anser att vi ska göra vad vi kan. Så det är liksom
Det är två delar i det. Både våra behov och att det här har möjliggjort någonting.
Ni har ju som medlemmar i 100-klubben förbundit er att ta emot minst 100 nyanlända praktikanter. Du berättar här att de 20 första redan är på plats. Kan du ge oss en bild? Vad handlar det om? Är det arkitekter från Syrien? Är det ingenjörer från Irak?
Det är en mix av dem. En av de verksamhetsansvariga sitter längst bak där, Thomas Holmgren, som har tagit emot x antal ingenjörer inom tekniska installationer. Och då kan det vara till exempel, det är ingenjörer från de här länderna som är duktiga på ventilation, elfrågor, VVS-frågor. Det handlar om konstruktörer på berg, konstruktörer, konstruera hus, väg, vattenkompetens, men ingenjörer och arkitekter. Och vi har jobbat på det sättet att vi har ju liksom fått hjälpas åt med Arbetsförmedlingen och har en tajt dialog. Och det här är ju ett lärande för Arbetsförmedlingen och oss. Det är många och det är en snabb process och vi ska försöka då hitta en matchning. Så en sak som vi gjorde som jag är väldigt stolt över som vi gjorde tillsammans under det här första året, det var att vi hade en halvdag på Sweco då vi tillsammans med Arbetsförmedlingen hade sållat ut 65 stycken personer med ingenjörs- eller arkitektkompetens som vi trodde kunde få en match med oss. De bjöd vi in till Sweco och så hade vi plockat ut chefer för de verksamheterna som sysslade med det. Så man kan säga att det var som en speed dating. Men det var också vi presenterade Sweco som företag, så satt vi i mindre grupper och pratade. Och sen var det en speed dating mellan de här personerna och cheferna på Sweco. Och det var ju väldigt, väldigt viktigt. För det handlar ju också om att hitta olika modeller för att se om utbildning och kompetens stämmer. Så det jobbar vi mycket med, att hitta den här matchningen då. Och den aktiviteten ska vi köra även i Göteborg under hösten för att hitta rätt.
Tack så hemskt mycket. Jag vill, innan vi måste gå vidare i programmet, men jag ber dig en möjlighet, Anna-Karin. Unionens perspektiv på det här med att nyanlända nu kommer att ha tillfälliga tillstånd istället för lite längre. Har ni funderat på hur det kan påverka det arbete som ni gör inom snabbspåren eller hur ni jobbar med de här frågorna?
Ja, men absolut. Jag tror att det är en utmaning, som du sa här inledningsvis, att det är många kanske bara kommer få ett uppehållstillstånd på 13 månader. Och vi vet ju att det tar flera år att kunna etableras inom de yrken som man faktiskt har utbildning och kompetens inom. Så det finns ju en otroligt stor utmaning där. Och vi hoppas ju på att man ska göra de etableringsplanerna, inte utifrån hur långt uppehållstillstånd man har, utan faktiskt för vilka insatser man behöver. Och inte att det liksom tiden ska styra vilka insatser man kommer att få. Precis. Så det är ju vår förhoppning i alla fall.
Jag ber er, tusen tack Anna-Karin Åsa. Jag ber er stanna kvar uppe på scenen och trängas lite vid det bordet där borta. Och så bjuder jag in Ursula Berge från Akademikerförbundet SSR och Anders Barane från Sveriges kommuner och landsting för ett kort samtal om hur det ser ut på den offentliga sidan. Kan inte du börja, Ursula, och berätta vad ni gör från Akademikerförbundets SSRs sida?
Ja, vi gör ju ganska mycket, så jag vet inte riktigt var jag ska börja. Men våra medlemmar är inte bara samhällsmedborgare, utan de är också jobbar inom välfärdssektorn och har ju länge upplevt behovet av att skapa mer inkluderande arbetsplatser. Och det var också de som fick ta kanske en av de största smällarna och fick jobba otroligt mycket i samband med den stora asylinvandringen under förra året. Men långt innan det hände började vi jobba med någonting som heter Öppet Sverige, där vi på olika sätt som förbund, som ett förbund väldigt som finns i väldigt stor utsträckning på offentlig sektor, började jobba med tanken på att vi måste ha ett öppet och inkluderande Sverige. Vi måste ha ett Sverige som på olika sätt kan ta tillvara kompetenser. Vi är ett akademikerförbund som bara organiserar personer med akademisk utbildning på minst 3 år. Vi har idag en galopperande ökning av antalet bristyrken. Av de 20 värsta bristyrkena i Sverige är 18 stycken akademikeryrken. Det är i väldigt stor utsträckning våra yrken. Det är den yrkeskategori som där bristyrkesindex ökar mest är yrken inom socialt arbete som är våra medlemmar, det är dina anställda. Så att det här är en fråga inte bara om att Sverige behöver de människorna som kommer hit och att det är en humanitär sak att på olika sätt ge dem ett vettigt mottagande här, utan vi behöver dem av demografiskäl, av professionsskäl, av kollegiala skäl, av en mängd andra skäl. Dessutom så vill vi gärna ha dem som medlemmar såklart. Så att därför har vi har gått ut och frågat våra medlemmar för över ett år sedan, ett och ett halvt år sedan frågade vi våra medlemmar vilka som jobbar med migrationsprocessen, och när vi fick reda på vilka de var så frågade vi dem också vad tycker du är de största problemen, var finns de största flaskhalsarna. Då jobbar de i socialtjänsten, på arbetsförmedlingen, på Migrationsverket, i alla delar, i skolan som skolkurator och så vidare. De jobbar i alla delar som berörs av det här. Och vi fick hur mycket intressanta synpunkter som helst från professionen om vad flaskhalsarna är. Och det har vi jobbat vidare med och gjort dussintals rapporter där vi på olika sätt försöker synliggöra detta ur ett professionsperspektiv. Det handlar inte om att vi ska ta emot färre människor, utan det handlar om att Sverige ska ta detta tillfället i akt att öppna upp sig för de människorna som nu kommer hit och som vi behöver så väl. Sen behöver ju Syrien sina egna akademiker, men läget är inte sådant att de kan verka där. Nej. Och då ska vi ge dem optimala chanser att verka här.
Och så har ni precis lyckats förhandla fram det, ett av de största snabbspåren.
Ja, det är två snabbspår som vi har medverkat i. Det ena är om socionomer tillsammans med SKL bland annat, och det andra är samhällsvetare, ekonomer och jurister. Och det är ju så av alla akademiker som kommer hit nu, vilket är väldigt många, så är den största gruppen samhällsvetare, ekonomer och jurister. Och det är dessutom, om vi tittar historiskt, den grupp som har varit mest felmatchad på svenska arbetsmarknad. Det är den som i minst utsträckning jobbar med det den är utbildad för.
Det är de man måste åka till taxiföretagen för att hitta också.
Ja,
kanske.
precis. Och därför så, jag tycker det är otroligt viktigt att föra den här diskussionen om nyanlända. Och det är det akuta uppdraget vi har nu. Men sen måste vi också se de som faktiskt kom före 2015 och ha åtgärder som också ger dem möjlighet att jobba med det de är utbildade för. För de kör taxi och jobbar i hemtjänsten nu. Och de måste vi också ge möjlighet att få jobba med det de är utbildade för.
SKLs perspektiv, Sveriges kommuner och landsting, hur jobbar ni med de här frågorna? Ni har varit delaktiga i att förhandla fram de här två snabbspåren. Ser ni en möjlighet för den offentliga sektorn, för det som är inom ert verksamhetsområde, att spela en viktig roll när det gäller nyanländas etablering?
Ja, absolut. Vi tyckte det var jättepositivt när Ylva Johansson också bjöd in till de här samtalen kring snabbspår. Och jag tycker också att det har varit jättepositivt med de diskussioner och förhandlingar, om man vill kalla det så, kring snabbspår som vi har haft med parterna, och där Arbetsförmedlingen har varit en viktig aktör. Egentligen så, alltså det här att ta tillvara nyanländas kompetens har liksom varit en viktig fråga under många år egentligen, och vi ser ju att vi har ett stort kompetensbehov i framtiden. Kommuner och landsting behöver rekrytera ungefär över 500 000 personer de närmaste 10 åren.
500 000
personer. Och vi behöver ju personer både inom hälso- och sjukvård, inom vård och omsorg, inom skolan och socialtjänsten. Alltså det behövs kompetens. Vi behöver rekrytera. Och när man då ser att det kommer nyanlända med den kompetensen som efterfrågas, så är det klart att vi måste bidra till att få dem snabbt in på arbetsmarknaden och se till att de får de jobb som de har utbildning och erfarenhet inom. Vi har diskuterat fram ett snabbspår inom hälso- och sjukvården för legitimationsyrken där, och så för lärare och förskollärare, och nu också socionomer. Och vi för diskussioner kring undersköterskor som nämns, och vi funderar också på andra snabbspår som vi skulle kunna etablera. Nu blir det lite mer fart på det när man har kommit igång lite och förstår hur det här skulle kunna riggas, och man också får den här samverkan med Arbetsförmedlingen då på nationell nivå, men där man också börjar att få till det på regional nivå och som andra aktörer som UHR och lärosäten. Och så här. Det är ett lärande i det här också som gör att det förhoppningsvis kommer bli ännu fler snabbspår eller under hösten och 2017. Och på en del av de här områden så har vi egentligen sett de här flaskhalsarna tidigare också. Och vi har sett de här liksom svårigheterna och problemen. Men det har liksom varit väldigt svårt att nå fram med att göra någonting åt det. Och det har ju varit positivt i de här diskussionerna. Där har ju regeringen bidragit också, kan jag tycka, med att faktiskt försöka och underlätta för och få till snabbspår.
Men ställer en fråga till dig om vad som är det största hindret för att en nyanländ person som just har fått skydd i Sverige ska bli en av de här 500 000 som behövs inom vården och välfärden. Skulle du säga att det här med att den personen då får ett 13 månaders tillstånd eller som mest ett 3-årigt tillstånd, är det ett allvarligt hinder? Är det någonting som är på er dagordning när ni tittar på svårigheter?
Jag tror det största bekymret är ju hur de tänker under asylprocessen. Alltså innan man får sitt uppehållstillstånd och innan man träffar arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan förklara att ja, men du skulle kunna gå det här snabbspåret, du skulle kunna få de här insatserna. Och för den perioden innan man får sitt uppehållstillstånd, den är fortfarande rätt lång och den kommer att få bli lång. Och därför så tror jag att insatser under asyltiden är jätteviktiga. Att vi når de här personerna tidigt och att de får en koppling till arbetsgivarna och där man kan säga att ja, men om du är läkare, lärare eller socionom, vi behöver dig och det finns insatser. Och då måste det också finnas insatser under asyltiden. Och där är det här med svenska från dag ett är ju bra. Det måste man få till att funka. Och man skulle önska att man också då kanske kunde ha lite att det var inriktat mot de olika akademikergrupperna också.
Kan du säga någonting kort och avslutningsvis om den frågan också, Ursula? Ni har skrivit ett väldigt kritiskt remissvar från SSR kring de här lagstiftningsförändringarna som regeringen presenterade på presskonferens först 24 november och sen har blivit lagrådsremiss. Och nu har ju riksdagen röstat igenom lagförslaget egentligen utan några större förändringar. Och ni var väldigt kritiska just till den här aspekten om tillfälliga tillstånd.
Ja, det finns ju otroligt många skäl till varför man kan vara kritisk till de tillfälliga uppehållstillstånden. Och ett är ju detta att incitamenten, alltså våra medlemmar är akademiker. De kommer med minst 3 år, eller våra presumtiva medlemmar, minst 3 år akademisk utbildning. Många har 4 år, många har 5 år. Och de kommer hit, och merparten som vi har hört kommer hit och som alternativt skyddsbehövande och får då 13 månaders tillfälligt uppehållstillstånd. Och då många kommer ensamma och har sin familj kvar någon annanstans i en oroshärd. Och i valet mellan att satsa på en kompletteringsutbildning, satsa på ett snabbspår som tar minst ett år och därigenom inte ge dig rätt till permanent uppehållstillstånd, för då måste du kunna försörja dig på en viss nivå. Eller om du istället väljer att ta ett städjobb på en minimilön men som ändå kvalificerar dig för ett permanent uppehållstillstånd. Och det städjobbet leder till att du kan få familjeåterförening, att du kan få permanent uppehållstillstånd och att du kan få möjlighet att starta ett liv i Sverige. Så är vi otroligt rädda för att alla människor, precis som ni och jag, skulle välja att få hit familjen i första hand. Vem skulle välja någonting annat? Så då väljer du städjobbet istället för att välja snabbspåret. Snabbspåret är bättre för dig som individ, professionellt, det är bättre för samhället, det är bättre, men det är uselt för dig som förälder och för din familj. Och jag tycker att vi måste, dessutom är tillfälliga uppehållstillstånd helt kontraproduktivt för din förmåga att överhuvudtaget ta till ett nytt språk, fungera i samhället, kunna koncentrera dig på en avancerad utbildning. Så jag tycker det här med tillfälliga uppehållstillstånd är så otroligt dålig idé. Och vi föreslår ju flera olika saker, bland annat att deltagande i snabbspår skulle vara ett undantag från försörjningskravet, att det skulle likställas med ett försörjningskrav, till exempel, för att man skulle ge instrument till den här gruppen att verkligen delta i att matcha sin utbildning till svenska förhållanden och kunna jobba med det man utbildar för. Jag tycker det är hål i huvudet, rent ut sagt, att inte tänka så.
Kanske blir en tweet av det. Det ska bli spännande att se också nästa år när det är praktikanter kanske på Unionens förbundskontor, ännu fler upp. Kommer vara säkert 100 då som har fått praktikplats på Svek, om några av dem har tillfälliga uppehållstillstånd. Vad trycket blir, tänker jag, från fackliga organisationer och alla som är arbetsgivare för att de som har praktikplats också ska få någon slags trygghet, så att man inte investerar som praktikhandledare, som värd för en praktikplats, i en person som sen väljer att hoppa av och ta första bästa jobb, just för att kunna få då, som Ursula beskrev, är ju skillnaden stor. Är det så att man får ett permanent uppehållstillstånd, ja, då får man också rätt till familjeåterförening. Och har man skydd som alternativ skyddsbehövande, så har man inte rätt till familjeåterförening alls. Då kan man ha ett barn kvar, en make kvar, en maka kvar i kriget, i förtrycket, och inte få ta hit dem till Sverige. Väldigt kort, Anders.
Jag ville säga att vår ambition är ju, när vi går in i de här snabbspåren, att de som kommer hit med utbildning och yrkeserfarenhet och motivation att ta sig fram till exempel en lärlegitimation eller socionom eller läkare eller vad det ska vara, ska få möjlighet att göra det. Och därför så är den här kartläggningen också i ett tidigt skede så himla viktigt, att vi hittar de här personerna och att de får information om sina möjligheter. Och förhoppningsvis så kan vi då också fånga upp vad de gör för val och hur de här incitamenten kommer att slå mot de här grupperna. Då får man väl flagga för det och föra någon diskussion kring hur man kan göra. För annars så faller ju de här snabbspåren om den här resursstarka utbildade gruppen väljer andra lösningar för till exempel att kunna ta sin familj hit istället. Precis.
Tusen tack hela panelen. Tack så hemskt mycket. Det har blivit dags för oss att man sitter kvar här framme. Vi är alltså på seminarium som organiseras av Arena Idé tillsammans med TCO och SACO. Utmaningen, tillfälliga tillstånd, lösningar för högutbildades integration. Vi vill ju vara lösningsorienterade. Det var en stor ära att ha med oss Göran Arius som är ordförande för SACO och Eva Nordmark som är ordförande för TCO. Välkomna upp här båda två. Ni får ta varsin handmick. Tillsammans så representerar ni 2,1 miljoner medlemmar. Helt fantastiskt. Tjänstemän och akademiker i de här två centralorganisationerna. Jag tror, Eva, att när folk twittrar från att du pratar här nu under hashtag TCO-parken så kommer de att skriva rätt jobb, inte ett jobb. För det brukar du alltid säga när du pratar om de här frågorna. Varför är det så viktigt att människor får rätt jobb? Räcker det inte med ett jobb?
Nej, det är otroligt viktigt att man får rätt jobb, för det handlar ju i grunden om att ta tillvara kompetensen hos alla de som kommer hit. Det vi har sett från olika typer av undersökningar, det finns faktiskt en hel del på området, så visar det också att det är stor risk att man fastnar i ett underkvalificerat, alltså ett jobb som man är överkvalificerad för om man inte kommer in i rätt jobb. Bland annat så gjorde vi en undersökning, en rapport 2013 som visar just att de invandrade akademiker som 2001 påbörjade sin karriär i ett enklare jobb, hade alltså inte större möjlighet att få ett jobb i nivå med sina kvalifikationer 2009. Och då jämförde vi med dem som då var arbetslösa. Det viktigaste var just tidiga insatser när det gäller språk, alltså universitetsspråk, alltså utbildning på universitetsnivå. Men också att just komma in i ett arbete som man har kvalifikationer och utbildning för. Så det är oerhört viktigt, både för individen men också för samhället, för att vi ska ta tillvara kompetensen på rätt sätt.
Tack så hemskt mycket. Göran, när du som ordförande för ett förbund som organiserar akademiker, så är jag ganska säker på att du håller med. Det handlar om att människor som har kvalifikationer, kompetens, ska få jobb på den kvalifikationsnivån. Vad ser du som de största hindren? Vad är det för stötestenar som ni jobbar med på SACO som är hinder i den här processen?
Ja, men man kan ju se, till att börja med skulle jag vilja tillägga till det. Jag håller helt med vad du säger, Eva. Men jag skulle vilja lägga till en sak till. Och det är ju att varje dag så lär man sig nya saker på sitt arbete. Och om du då inte arbetar med det som du har utbildning för, så tappar du ju. Varenda dag tappar du kompetens som dina kompisar som har ett jobb på rätt ställe får. Och efter ett par, tre år så börjar din utbildning bli gammal. Och det minskar ju då också chansen att få det här rätta jobbet, om det nu skulle uppenbara sig en möjlighet till det. Nej, men vilka hinder ser vi? Det är klart att vi ser att språket är ett problem. Det tar lång tid. Det börjar bli bättre, tycker jag. Svenska SFI för akademiker kommer på plats nu och det visar sig att det fungerar mycket bättre. Och det är väl inte så konstigt. Jag menar, om man sätter ihop en klass med personer med högskoleutbildning, med personer som kanske nästan inte har någon utbildning alls, det är klart att det inte blir en bra klass. Vi ser ju också att det tar väldigt lång tid att ta reda på vad folk kan. Och vi var på ett seminarium igår och jag sa det där och jag tror jag kan säga det igen, att vi kanske inte måste ha exakt samma utbildning behöver vi inte ha varje gång, utan har man en något sån här likartad utbildning så tror jag man klarar av de här jobben. Jag tror vi är lite snåla både med språket och med utbildnings- och kompetensbedömning i Sverige. Så att där ser jag att det finns många problem. Sen ser jag också information som ett problem. När man kommer till Sverige och ska försöka leta rätt på hur man ska göra, så är det min själ inte enkelt. vi från Saco försöker hjälpa till med en portal som vi har som heter Omstart, där man kan gå in och söka på sin utbildning och få hjälp och se vart man kan hitta rätt någonstans. Mm. Så det finns många problem, och framförallt så tar det lite för lång tid.
Det tar för lång tid, ja. Vi har ju här haft parter representerade på scenen, arbetsgivare i form av SKL och i form av ett privat företag och fackförbund. Vad ser du, Eva? Har parterna en viktig roll i integrationen? Kan ni bidra på ett avgörande sätt till att klara den här integrationsutmaningen?
Absolut, och jag skulle vilja säga att det har varit så otroligt hoppfullt under förra året, framförallt också nu, att se de stora ambitioner och ansträngningar som görs som parter tillsammans med Arbetsförmedling och andra viktiga aktörer. Jag vill också säga att jag är väldigt, väldigt stolt, för att jag hade också själv förmånen att under förra året vara ute och besöka några medlemmar som jobbar just med flyktingmottagande. Och tittar man på TSO-gruppen, och det berör också i hög utsträckning Sacoförbundens medlemmar som också Ursula har talat om. Men när jag tittar då på TSO-förbundens medlemmar så ser jag att vi finns liksom i hela den kedjan utav flyktingmottagande. Allt ifrån nere på Medelhavet med Tullkust medlemmar på räddningsbåtarna, polisförbundet vid gränspolisen och andra. Det handlar om medlemmarna inom Vision i socialtjänsten som möter barnen som kommer samma natt. Transitboenden, boende för ensamkommande barn som jag bland annat själv var och besökte. Det handlar också om lärarna i skolan, lärarförbundets medlemmar, om vårdförbundets medlemmar i sjukvården, unionens medlemmar i en hel del av de ideella organisationerna och så vidare. Så att det är hundratusentals av TSO-förbundens medlemmar som har varit liksom aktiva direkt i detta mottagande. Och det skapar också en stolthet och ett väldigt, väldigt stort engagemang också tillsammans med civilsamhället. Och det där har ju också påverkat så att säga, synen på att snabbt försöka bidra med de här lösningarna som vi nu alla pratar om, snabbspåren. Så att jag är väldigt, väldigt hoppfull. Jag var på frukostmöte i morse och mötte Hemfrids vd som också beskriver det här. Att, ja, men vi anställer nyanlända. Vi betalar själva för språkutbildningen för de personerna. För vi har 40 nationaliteter bland våra anställda. Så det finns alltid någon anställd som vi kan matcha. Även om man inte kan det svenska språket. Så det finns otroligt mycket positiva exempel. Det som har slagit mig och som jag viskade med Soledad här också under tiden jag har suttit och lyssnat, det är att en sak som har slagit mig under Almedalsveckan, det är att alla de här fantastiska exemplen som nu finns bland parterna, civilsamhället, olika företag, olika projekt, hur drar vi lärdomar av dem? Alltså hur samlar vi in de erfarenheterna? Vad som funkar bra, vad som funkar mindre bra? Alltså, vi vet inte vem som egentligen håller ihop detta. Och jag tror att det är en viktig sak som regeringen behöver fundera på. Hur skapar vi, så att säga, hur följer vi upp och drar slutsatser av vad som funkar allra bäst? För att det är här och nu. Människor har kommit, det fortsätter komma nyanlända till Sverige. Och vi ska ju ta tillvara det på allra, allra bästa sätt.
Jag ställer en följdfråga på det. För både Saco och TSO har skrivit väldigt kritiska remissvar. Ni konstaterar båda två att detta med tillfälliga tillstånd som bara kan omvandlas till permanenta om man skaffar sig ett jobb, och då knutet då till att det här med permanent uppehållstillstånd är också det som ger över hälften möjlighet att överhuvudtaget kunna få hit sin familj, att slippa ta sig via kustbevakningen och gränspolisen illegalt utan istället köpa en flygbiljett och komma till Sverige. Och så nämner du, Eva, tycker jag också inspirerande, den enorma kunskapsbank som era medlemmar utgör. Men lyssnar regeringen? Hur upplever ni? Finns det en beredskap, en bredvillighet hos regeringen att lyssna? Vi tänker att många av oss kanske upplevde att hösten var väldigt intensiv, dramatisk. Kanske att några av åtgärderna kom till i panik. Nu är vi nere på prognosen Migrationsverket säger. Vi fick 160 000 asylsökande förra året, men prognosen nu är 40 000, 50 000. Mer ett normalår. Lyssnar regeringen? Tror ni att det kommer att se förändringar, till exempel när det gäller det här med tillfälliga tillstånd?
Jag vill börja med att säga, om jag ska uttrycka mig diplomatiskt, så vill jag säga att den här nya lagen...
Kan ni sluta twittra? Det kommer inte vara något spännande.
Nej, men den här nya lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, det är en fruktansvärt dålig politik. Alltså precis som Ursula sa, den är kontraproduktiv. Jag är jätteorolig över att det här kommer att slå undan benen. Jag vill inte att det ska bli så, men jag är jätteorolig för vad det här kommer att få för effekter på snabbspåren. För det är ju självklart så att om jag flyttar till ett annat land, jag flyr till ett annat land och jag vet att om jag skaffar mig ett jobb inom ett år så har jag möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. Jag kan ta hit min familj. Då kommer jag att välja att börja arbeta. Och jag tror att väldigt många av dem som tillhör TSO och SACO-grupperna som har en bra utbildning med sig i bagaget och som kanske också har bättre kunskaper i engelska för att man också har utbildat sig. De kommer nog att också så att säga, ta jobb som andra och därmed också tränga ut andra nyanlända. Så ta enklare jobb därför att man har möjlighet att då få det här permanenta uppehållstillståndet och få hit sin familj. Det är en usel politik. Och det som är TSOs ambition är att försöka ändra på den politiken. Och vi har också föreslagit just att deltar du i ett snabbspår eller du finns i aktiviteter som validering, då ska du också ha rätt att få permanent uppehållstillstånd. Därför att det är helt vansinnigt slöseri med resurser att människor som är välutbildade som kommer till vårt land, att vi inte tar tillvara den kunskapen och kompetensen.
Det skulle vara en konkret lösning att, tack för det, en konkret lösning att se till att de som ingår i ett snabbspår också då kan få permanent uppehållstillstånd. Vad säger du, Göran Arius, från Sakos perspektiv? Vill du också vara diplomatisk?
Ja, jag vet inte hur diplomatisk man behöver vara i det här sammanhanget. Jag tycker också, precis som Ursula sa tidigare och som Eva säger nu, att det här är ju kontraproduktivt gentemot de snabbspår. Och jag är övertygad om, jag menar, arbetsmarknadsministern sa ju själv igår att det här är dåligt för integrationen. Det här var ett beslut som man fattade för att få en minskad inströmning av flyktingar. Och jag är övertygad om, och jag hoppas verkligen att regeringen kommer att lyssna på oss nu. Om man nu inte ändrar lagen, för det tror jag inte man kommer att göra i alla fall i första taget, så måste man ju anpassa hanteringen till de andra åtgärderna. För annars har vi ju liksom satt igång en massa saker som blir helt verkningslösa. Och det tror jag faktiskt inte att regeringen kommer att göra. Så att jag tror att om TCO och SACO och LO säger till regeringen, då brukar de ju i alla fall lyssna.
För då är... Håll kvar i mikrofonen, Göran, för jag ställer en sista fråga till dig. Och det är när vi ses här i Almedalen. Jag hoppas att vi får möjlighet att vara just i TCO-parken, ett av Almedalens mest centrala lägen, och jättekul att se att det har kommit så mycket publik. Jag är ledsen att ni alla inte har fått plats här. Det finns plats här lite längre fram. Göran, är du optimistisk? Tror du att när vi ses här 2017 så kommer vi att kunna säga att vi har fixat den första delen av den här stora integrationsutmaningen ganska bra? Vi är på rätt spår.
Jag tror att Sverige är ett land som kanske inte alltid är snabbast att ordna saker och ting. Vi är ganska duktiga på att göra saker ordentligt. Men när det ska göras snabbt så är vi inte alltid så bra på det. Jag tror att vi kommer att ha löst en hel del av det här till nästa år. Det är jag övertygad om. Kommer läget att vara bättre? Ja. Då måste vi liksom fundera över hur det ser ut i världen. Jag menar, vi har haft en Brexit-omröstning i Storbritannien. Vad kommer det att innebära? Hur kommer det att se ut i Syrien? Hur kommer det att se ut i andra oroshärdar runt om i världen? Så jag menar, det kan nog vara så att vi har löst det som vi behöver lösa som vi ser idag. Men det kan komma nya utmaningar. Och vi kanske måste i Sverige bli lite bättre på att bli lite mer snabbfotade. Och det skulle jag vilja säga att det är vi inte bäst på i Sverige.
Vad säger du, Eva? Är du optimistisk?
Vi kommer göra allt vi kan för att se till att snabbspåren ska fungera väl. Och också att vi kan få till fler snabbspår. Det jag också vill lyfta fram här är att det handlar inte bara om snabbspåren och fokus på där vi har brist. Utan vi ser också att vi har några av våra förbund där det absolut inte är brist. Till exempel Teaterförbundet och Journalistförbundet som skapar utrymme för praktikplatser därför att man just tycker att det är så viktigt att det finns flera olika röster i den typen av verksamhet, olika erfarenheter. Så att det handlar inte bara om att, så att säga, fylla på med där vi har ett behov. Det handlar också om att ta tillvara alla de kunskaper som människor har som kommer hit och berika Sverige och våra olika verksamheter ute i arbetslivet. Så att jag är väldigt hoppfull. Vi kommer att göra, som jag sa, vi kommer att göra allt vi kan för att regeringen ska ändra på den här dumma tillfälliga lagen och också säkra att den blir just tillfällig.
Tack så hemskt mycket, Eva. När du avslutar så skiner solen fram lite försiktigt här i Almedalen. Jag har en god nyhet till er, och det är att Arena Idé ingår i Arena-gruppen som också innehåller ett eget bokförlag. Så ni ska få lite sommarläsning av oss. 2013 så fick vi allihopa Nobelpriset i litteratur. Det var champagne vid Kopiatorn, kan jag berätta. Alice Munro ger vi ut på vårt förlag. Hon skriver fantastiska noveller som passar jättebra i hängmattan. Tack så hemskt mycket, ni ska få, ni andra här också. Och ni som vill veta mer om Arena Idé och läsa våra rapporter. Det finns den här små USB-minnen där nere hos min kollega Maja. Ta dem, läs oss, följ oss, och vi ses här nästa år. Tack så hemskt mycket. Jag ska få den där.